Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu har jag fått hit två grabbar, eller gubbar, eller vad man nu kallar sig, den åldern där vi befinner oss. Lite grått kring tinningarna. Välkommen Håkan Blomqvist.
Tack så mycket.
Vet du om hur många gånger du har hört på Tyresöradion?
Ja, nu vet jag det, för du avslöjade det innan programmet.
Fast du hade ingen aning om att du har hört 6 gånger på Tyresöradion. Finns i vårt arkiv. Du är vad då?
Ja, jag är historiker, docent i historia, Södertörns högskola. Egentligen pensionär nu, men jag är knuten fortfarande till något som heter Samtidshistoriska institutet där jag var verksam.
Ja, vi andra som blir pensionärer, vi börjar studera historia när vi blir pensionärer.
Ja, det men har du jag märkt faktiskt. Ja,
men du fortsätter alltså?
Ja, ja. Visst, det tuffar på som vanligt.
Det tuffar på som vanligt, ja. En annan person som är kanske lite mer känd för Tyresöborna, vem har jag här?
Mats Fält har du här.
Ja, och varför tror jag att fler känner till dig då?
Ja, det kan väl ha något att göra med att jag har ett... I brottsregistret har jag att jag var kommunalråd för skolan i 10 år och sen har jag varit ordförande för fullmäktige för några år sedan här under en period också.
Ja.
Bland annat, jag har varit politiker här lokalt sedan 86 när jag flyttade ner från Uppsala.
Ja, du och jag har slagits i debatter.
Just det, vi har suttit i samma nämnd till och med ett antal år. Du var jättejobbig.
Jag vet. Ja, det var härliga tider det. Och du är moderat och du har, vet du hur många program du har, så man kan höra dig i vårt arkiv då?
Ja, eftersom du inte kan hålla inne med någonting så var det tydligen 16.
Nej, det var 14.
Nej, det var 14.
Men du har faktiskt hört ganska ofta ändå.
Ja, sen är det ju, ja, om du menar direktsändningarna från fullmäktige så
ja.
Har det ju tidigare i alla fall varit en del prat där, den vägen.
Men den konstellation vi har just nu av er två, ni är här av ett speciellt, en anledning hur ni känner varandra och varför just Håkan har hörts på Tyresrön. Vad är det du har dragit igång Mats här och blandat in Håkan?
Jo, det var så att vi för, det är väl drygt 10 år sedan nu, 11-12 år sedan va? Så,
det är mycket längre.
Det är mycket längre. 14 år sedan kanske.
Minst.
Så kom jag på att man skulle göra något roligt av historia och inte bara öka kraven på obligatorium och sådana där saker och minska och öka timplanen på grundskolan och gymnasiet utan göra något positivt liksom, allmänt. Och då kom jag på att man kanske skulle lyfta historia genom att göra ett kul arrangemang för lärare i historia som de kunde komma på en gång om året.
Ja.
Och då tog jag kontakt med lite olika personer, kända och okända, och landade till slut i ett samarbete med Södertörns högskola, Samtidshistoriska institutet. Men då var det väl ifrån de företrädare till Håkan som höll i kontakterna. Men det, vi har väl haft två personer tror jag före dig som har jobbat tillsammans med oss. Sen har vi då från och med, 11-12 gånger har vi kört på mest på Tyresö slott men även på Kumla herrgård. Tillställningar med en huvudtalare och sen 4-6 seminarier av olika slag.
Ja.
Och bjudit in lärare från hela länet och det har varit som mest, i början var väl 70-80, nu har det väl landat sådär runt 50.
Mm.
Och har varit väldigt trevligt, då har man kört en hel dag. Och många lärare har uttryckt att det här liksom är ett väldigt kul sätt att göra något annorlunda men få ägna sig åt sitt ämne på riktigt.
Ja,
och få äta gott.
Ja, ja exakt, för det, ni lägger på en bra årstid också.
Mm. Det brukar ligga kring den 18-19 maj,
ja.
Precis när gullviverna slår ut. Och dessutom så brukar det vara lite gullviverkant på själva eventet matmässigt.
Just det.
Så att antingen som har vi, när vi, de gånger vi har varit på Kumla herrgård så har vi ätit där. Ja. Annars är det Tyresö slott som har gällt.
Ja, så, och hur många gånger har du varit där då alltså?
Ja, 10-12 gånger.
10-12 gånger. Ja. Så ditt förhållande till Tyresö är bara slott och herrgårdar alltså?
Ja, det skulle man nog kunna säga, fast det är ju det att för även vi Södertörns högskola har ju haft konferenser där ibland.
Ah, okay, ja.
Men det jag upptäckte i min forskning om en judisk socialistisk arbetarrörelse som heter Bund, som jag då har talat om vid någon tidigare tillfälle här.
Ja, det programmet ligger ute faktiskt, så att, vill ni veta mer, det ska vi prata om nu.
Ja,
för du kan saker och ting om den här judiska arbetarrörelsen och att den var knuten till vad då?
Ja, Knut, du menar här?
Ja, det
här ja, till Kumla herrgård. Nej, men alltså jag ser det. Så här, alltså det, för det var ju det jag upptäckte när man håller på och rotar i arkiv. Så här. Det här var den stora judiska, socialistiska, icke-sionistiska arbetarrörelsen i Polen under mellankrigstiden.
Mm.
Och den krossas förstås under förintelsen. Då var det 10 000-tals medlemmar. Ett antal av dem kommer som flyktingar till Sverige och hamnar i flyktingförläggningar och på sanatorier, och bondisterna försöker organisera sig tillsammans. De försöker nå varandra i Sverige och sånt där. Och sen så, och ett sätt att göra det är att flytta ihop i kollektiv.
Ja.
Och ett av kollektiven, ja, det var Kumla Herrgård.
Ja.
Det var som en, alltså hade det varit sionistisk rörelse, då hade det varit en kibbutz, va?
Ja.
Fast de här, det här var jiddisch rörelse, så de använde inte de beteckningarna.
Vilka år pratar vi om då?
Det är 46 till april 49.
Vet du vem som ägde Kumla Herrgård då?
Det går inte att urskilja hans handstil på hans ruskiga brev till den som förhyr, han heter Paul Olberg, representant för bondisterna, som förhyr Kumla Herrgård. Mm. Egentligen var tanken att det tydligen skulle varit på ett år. Men med hjälp av någon hyreskommitté och myndigheterna så får de hyra ett år till, vilket gör ägaren galen liksom, och skriver hotelsebrev till Paul Olberg.
Mm.
Han, det är en väldigt svårtydbar handstil. Man ser egentligen bara att det möjligen är Alfred någonting. Och så är det ju en stämpel då som täcker resten.
Ja.
Men så där då, och jag tänkte här nu, jag bara på vägen hit så läste jag liksom Kumla Herrgård och historiken. Och alltså ända från 1400-talet.
Va? Ja, för det som är intressant med Tyresö, innan, alltså modern historia, så var det här ett ställe som hade några gårdar och torp som de flesta kommuner hade. Och en större gård, det var Kumla Herrgård.
Ja, eller Kumla.
Kumla heter det, ja precis. Sen,
för herrgård blir det ju senare.
Ja,
då,
men Kumla gård heter det.
Ja, och sen är det ju en stor egendom under Tyresö slott, alltså under en lång period. Men när vi kommer in i 1900-talet, då avvecklas egendomen på det viset.
Ja.
Liksom, och efterhand så kommer det bli kommunen som äger det hela.
Det gick faktiskt i konkurs.
Mm. Ja,
Kumla, Kumla här, eller Kumla gård, eller det som nu kallas för Kumla herrgård,
ja,
1910.
Ja.
Ja. Och vi har nu, på det som är roligt nu på våran radio, vi har börjat hitta en massa gamla arkivgrejer. Mm. Och en gammal intervju med han som bodde på en av torpen och som jobbade på Kumla gård.
Ja.
Det var en gammal, han flyttade till Tyresö alltså 1909 tror jag det var. Och så började han jobba på Kumla med mjölken, för det var mjölkproduktion där.
Mm.
Ja. Så att han heter Gunnar Karlsson. Det finns en intervju med honom som Jesse Navin, en känd gammal lärare, gjorde på, ja, så att han berättar om hur det var att jobba, hur han alltså fick mjölka hundar, ta skor och åka med häst och vagn in till Stockholm och sälja dem.
Uh-huh.
Och sen gick Kumla Herrgård i
putten.
Uh-huh. Och då blev det en lång period där det var olika ägare och flyktingmottagning.
Ja, och det här med flyktingförläggning, alltså dels var det ju tydligen någon slags fabrik under en period i början på 40-talet, och sen blev det flyktingförläggning. Och då står det så här i historiken, om man söker på, då står det att det är för norska flyktingar undan den tyska ockupationen. Inte ett ord om att i 2 år var ett judiskt flyktingkollektiv. Det finns inte med i
det, finns
historien.
Inte det. Nej. Vad beror det på, tror jag, Håkan?
Men det beror på att överhuvudtaget så är det ganska selektivt det här med flyktingar. Alltså det, ofta så beskrivs de judiska flyktingarna från Polen, det beskrivs som polacker bara.
Aha, okay.
Så att det är ju väldigt vanligt. Och nu är det en kille som heter Daniel Leviathan som håller på och undersöker judiska gravar för sådana som kom med vita bussar och vita båtarna våren och sommaren 45. Väldigt många av dem dog ju ganska snart efter att de kom till Sverige.
Mm.
De är alltså en del av förintelsen, men det har man inte tänkt på här. Därför att de hade tuberkulos och tyfus och sådana saker. Och då, det han håller på att göra, det är att kartlägga de här gravarna och försöka studera, alltså vilka personer var det här egentligen?
Mm.
För ofta är det väldigt rapsodiskt gjort, och det kan vara fel ursprungsland, det står fel på gravstenen och så vidare. Mm.
Men du, får säga så här, lite roligt, så jag gör också program uppe i Härjedalen, och där har jag också hittat gamla intervjuer där kyrkan då ska skriva, du är född 1928, nej, prästen hörde fel, jag var född, alltså det här, det var ju några som satt där och skrev antingen slarvigt, så ibland är dokumentation bra, beroende på hur noggrann prästen var, för han åkte dit, och sen där uppe till exempel, där dog folk på vintern, ja då kastar de ner dem, väntar de med att begrava dem, alltså så att Sverige har ju inte varit, alltså vi som tror att det har varit ordning och reda hela tiden, det beror ju på vilka det har varit och var det har varit, så att Sverige, så att det är liksom, vi kan ju tycka att vad dåligt vi behandlar dem där. Ja, men fråga byborna uppe i fjällbyarna här i Dalen. Därför att det kom ju liksom, de fick ju ingen riktig präst heller. Det var ju någon sån här annan typ som kom. Och då skulle de liksom registrera alltså födslar och dödslar och giftermål. Och
ja.
Så att det är inte alltid byråkratin hänger med.
Nej, verkligen inte. Mm. Nåja, men här, det här då till Kumla herrgård, det förhyrdes alltså av en kille som heter Paul Ålberg officiellt då, som var representant i Sverige. Han har bott i Sverige sedan 1933, han var flykting från Ryssland och från Tyskland efter det. Han förhyrde det här från 1946 då, och det finansierades av Jewish Labor Committee of America.
Okay.
Han blev deras, alltså Jewish Labor Committee i USA omfattade kanske en halv miljon fackligt organiserade judiska arbetare, mycket textilarbetare och sånt där. Och de från 1934 så supportar de judiska arbetarrörelser i Europa i kampen mot fascismen. Och deras, det var lite roligt sagt, deras bundisar, med tanke på att ja, det var i huvudsak bond i Polen.
Tala om nu, som alla fattar, vad är bond? Så att vi, där är vi nog inte allihopa.
Nej, bond var alltså den socialistiska judiska arbetarrörelse som grundades i Vilna, eller Vilnius, 1897. Den var icke-sionistisk. Två månader tidigare hade den första sionistiska världskongressen hållits, men bond, alltså det betyder ju bara förbundet.
Ah, okay.
Egentligen heter de Allgemeine Jiddische Arbeiterbund.
Det var arbetare alltså?
Ja, det var arbetarrörelse. Det var egentligen socialdemokratin.
Ja.
Det var det, den judiska socialdemokratin. Och de tyckte att sionismen var en borgerlig grej. Liksom.
Vad var sionismen för de som inte vet det? För det är ett väldigt laddat ord idag.
Ja, sionismen, det var helt enkelt den rörelse som strävade efter att det judiska folket skulle ha en egen nationalstat.
Ja.
Det var inte självklart att det skulle vara i Palestina, det kunde vara någon annanstans i början. Ja. Och sen fanns det ju, var sionismen, det var ju en stor, det var en solfjäder.
Ja.
Från yttersta höger till yttersta revolutionära vänster fanns ju hur många varianter som helst. Men för bond, de hade en slagord som hette Doikait på jiddisch då, och det betyder härhet. Det judiska proletariatet ska ha sina rättigheter här och nu på platsen.
Okay.
Det ska inte behöva flytta någonstans. Så det var grunden för dem. Och sen organiserade de precis som den socialdemokratiska arbetarrörelsen, fackföreningar, kooperation, bildningsförbund, hela middevitten. Men på jiddisch grund.
Okay. Jiddisch är språket.
Det är språket, men också faktiskt kultur.
Okay.
Det handlar om poesi, sånger, litteratur, teater och så vidare. Så att det är liksom jiddischvärlden. Ibland kallar man det ju hela det här området som förintades för jiddischland.
Okay.
Därför det var ju liksom miljoner människor som förintades, men som bar upp en jiddisch kultur. Så det är från den ruinen av den världen som de här flyktingarna kommer till Sverige.
Hur stora var den här organisationen? Hur många medlemmar var de i Polen?
I Polen var 10 000-tals.
Ja,
och de hade 100 000-tals anhängare i fackföreningar, kooperationer, JAF, Jiddische Arbeiterfreude och så vidare. Sådär. Och barn- och ungdomsorganisationer. Och till och med sjukhus och ett helt skolsystem. Liksom. Så det var en jätterörelse.
För något av de här ungdomsorganisationerna, var det världens största socialistiska ungdomsorganisation? Va?
I absoluta tal.
Precis, i antal människor.
Ja, den hette SKIF, Socialistische Kinderverband. Men innan dess hade den hetat Kleinbund.
Okay.
Men, ja, så de här flyktingarna kommer hit och sen försöker de söka sig samman. Och så får de stöd av Jewish Labor Committee i USA.
Och hur många var de som kom hit, tror du?
Ja, sammanlagt. Själva så skriver de i sin verksamhetsberättelse att de är 500 medlemmar här.
Ja.
Det tror jag aldrig.
Nej.
I alla fall inte samtidigt.
Det här du har studerat, det här har du gjort en speciell avhandling om, eller?
Ja, en bok.
En bok till och med. Vad heter din bok?
Den heter väl Socialism på jiddisch, judiska arbetare bond i Sverige, heter den.
Är det en storsäljare?
det är väl ingen kioskvältare, men å andra sidan, det, jag håller föredrag om det varenda vecka. Liksom.
Alltså, gör
att,
det?
Ja, ja, och det är ju, alltså, Jiddisch-sällskapet hade ju bara här en vecka någonting, och jag undervisar på Paideia, judiska folkhögskolan. Om det,
men, så att, men du har ingen judisk bakgrund?
Nej, absolut inte. Jag höll på att säga tvärtom, vad det nu skulle vara. Men,
ja, för du har ingen, för numera, alltså, när jag växte upp, så jag hade ingen aning om judiska namn. Nej. Alltså, jag är då, vet du, född på 50-talet. Man pratar, nu har jag bara fattat, ah, det där är ett judiskt namn. Ja. Jag vill aldrig, och när jag skulle döpa mina barn så tog jag någon Benjamin. Så min, så Benjamin tänkte så här, eller så här, men det är ett vadå, judiskt namn? Alltså, den gamla generationen hade ju ordning på vilka.
Ja, just det.
Nu döptes han till Theodor då, som kanske inte, ingen aning. Det var tydligen ett grekiskt namn. Så att just det här med namn, för du heter Håkan Blomberg.
Blomqvist. Hade det varit Blomberg,
ja, just
då
det.
Kunde det varit lite...
Ja, ja, just det. Var det, förlåt. För det heter man gjorde om sina namn också.
Ja, ja, ja.
Så att till någonting. Rosenberg till exempel. Ja,
ja, ja, ja. Och det var ju väldigt vanligt. Ja. Alltså Sara Mehr, mamma till Hjalmar, alltså den kända Stockholmspolitiken. Hon hette ju inte Sara Mehr som sitt judiska namn.
Nej.
Ja, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var, men det är så här invecklat. Så det är svårt att säga till och med. Och det har ju varit ett dilemma för mig i forskningen här.
Ja.
Därför att personen har ju så väldigt många olika namn beroende av vem som har skrivit protokollet, vem säger något. Alltså, ja, det kan vara på polska, det kan vara på ryska.
Men hur kan du forska om sånt? Kan du polska, ryska, jiddisch?
Nej, jag klarar med ryska, men när jiddisch, det var faktiskt så att jag snubblade över det här arkivet på något som heter JIVO, Jiddische Wissenschaftlicher Institut i New York, som är ett judiskt forskningsinstitut, för att jag höll på med något helt annat. Och då så fick jag kontakt med det här arkivet, och jag förstod efter ett tag, men gud, vilket arkiv! Det är alltså Bond i Sverige efter andra världskriget. Vem har hört talas om det?
Nej, innan jag hörde det här, jag lyssnade faktiskt på dig på seminariet på Tyresö slott.
Ja.
Så jag, sen har jag redigerat programmet, så jag kommer ihåg det ganska bra faktiskt.
Ja, ja, ja. Men, och det var, alltså, vad jag egentligen, jag är arbetarrörelsehistoriker.
Det är det du är från
början. Jag har på med svensk arbetarrörelse och i viss mån internationell. Så jag kände ju till existensen av Bond, men att det skulle funnits i Sverige efter andra världskriget, det är ju helt... Jag menar, alla vet ju att Bond krossades under andra världskriget, men spillror överlevde lite här och var i världen, och bland annat i Sverige. Och det här arkivet då på JIVO, det var ju så... Jag förstod vad det var för typ av arkiv. Jättemycket material. Enormt mycket brev och protokoll och cirkulär och skrivelser av olika slag. 90% säkert handskriven jiddisch med hebreiska bokstäver.
Oj!
Ja, jag kunde ju se på det som var på ryska, tyska... Och faktiskt en och annan på svenska också. Då kunde jag ju se vad det är för typ av arkiv. Liksom.
Ja, ja.
Ja, jag sökte faktiskt pengar från Östersjöstiftelsen för översättning. Och till slut fick jag det.
Just det.
Så att det är en kille, han var dekan i jiddisch på något som heter Max Weinreich-institutet för högre judiska studier i New York. Han åtog sig det hela. Och Östersjöstiftelsen pyntade.
Oj, ja.
Ja, så det var ju helt, det var ju som dörrar till ett annat kosmos som öppnades.
Och då hamnade du alltså... På Kumla herrgård.
Ja.
Och bodde de det? För den byggnaden är inte speciellt stor. Var bodde, eller,
ett 40-tal.
I den byggnaden?
I den byggnaden, alltså ja. Det var flera familjer. Och de kom dit 46 någon gång. Jag tror att det är efter sommaren 46. Och de bor då... Ja, det är som ett stort kollektiv.
Ja, det, är ganska, det var ganska nedgånget har jag hört talas om.
Ja, och särskilt är han ägaren i rasande mot slutet.
Ja.
För han hävdar ju att det... Att de har förstört det. Liksom,
ja, ja.
Att
det men det, det var ju många år efter konkurserna. Som,
jag vet, det var nog ganska slitet från början.
Mm.
Och då, de här som bodde där då, de, dels kunde det vara det som kallades för gettoänkorna. Det var alltså änkor efter bondister som hade stupat under upproret i Warszawa-ghetto 19 april 1943. Det är ju den judiska socialismens sista stora stolta stund, kan man säga, upproret mot tyskarna. Det var ju bondister, det var vänstersionister, det var kommunister, även faktiskt De så kallade revisionisterna, alltså högersionister, de deltog också i upproret, fast de var inte mer än gemensamma kommittén. Mm. Liksom. Och det här var ju ett uppror, det var ju dömt från början. Liksom. Mm. Men det var ändå att man skulle inte föras till slakten som lamm, liksom, utan för det judiska folkets skull, alltså verkligen, så gör vi det här upproret. Och det krossas ju och väldigt många dödas. Men många lyckas också ta sig ut ur gettot till skogarna. Mm. Faktiskt runt Warszawa där det fortgår partisankrig. Mm. Och efter eller mot krigsslutet då, så är det några som då, av dem som lyckas ta sig till Sverige. Mm. Och de här gettoänkorna. Där är så, jag har ju träffat bondistbarn som idag bor i New York eller någon annanstans i världen. De är i min ålder, nej jag är lite yngre än dem. Så att de är liksom en bra så här, 75 plus. Liksom. Och de, sådana som har bott på Kungliga Herrgård och som kan berätta om det, om bråket, om potatis ransonering, vem som ska få vad och sura på gettoänkorna, för de får en pension från Jewish Labour Committee och behöver inte hjälpa till så mycket i hushållet. Men några av dem var kända verkligen. Dels är den som heter Rosa Klepfisch. Hennes man Michael Klepfisch stupade på första dagen av upproret. Men Rosa och hennes dotter Irena Klepfisch, som just nu har fyllt 80.
Oj,
de var där på Kungliga Herrgård.
Hur såg de på liksom, mottagningen i Sverige? Liksom, hur såg
enormt positivt.
Enormt positivt?
Enormt positivt, ja. Det är liksom, de beskriver Sverige som ett lyckoland, liksom. Inte alla. Det finns ju de som säger vi hade haft det bättre i ett polskt fängelse.
Ja, jag vet.
Och, och sen så är det de som är så ensamma, för de får inte flytta från småorterna till Stockholm eller Malmö. Ja,
för så var det, va? Det var väldigt styrt vart man hamnade.
Ja, absolut. Ja. Och det hade ju att göra med arbetsmarknaden. Alltså därför att de placerades där det fanns då jobb. Som i Vetlanda fanns en stor avdelning av bond. Och det var ju för att det fanns så mycket träindustri där. Och då kunde man placera de här. Och där det fanns textilindustri i Borås till exempel. Eftersom många av bondisterna hade också jobbat med, alltså som skräddare och så vidare, den här typen av jobb som många judar utförde. Alla i princip är arbetare eller då hantverksarbetare, de som kommer. Men på Kumla Herrgård då är så, för då har jag ju pratat med folk som har bott där då, som Irena Klepfisch, men också Ida Rak, som jag träffade i New York många gånger och blivit vänner, verkligen. Hon var och besökte Kumla Herrgård med sin man. Alltså hon var ju barn på den tiden. Och besökte Kumla Herrgård med sin man för bara några år sedan. Och beskriver mödorna liksom med att hitta det så här, va. Och då hade hon först varit i Neglinge i ett bondistkollektiv där. Där många sen fick flytta över till Kumla. Då kan jag bara läsa så här. Kumla Herrgård var lätt att hitta. Och platsen var just så som Jerry Glickson, som var en av dem också som hade bott där, som var en barndomskamrat med henne, hade beskrivit den, och jag vagt mindes. En lång trädallé som slutade i en återvändsväg med ett stort proportionerligt hus i centrum. Till höger låg grannarnas hus där vi lekte sandlådekrig, och på baksidan en stor, nu välansad gräsmatta med ett lusthus. Genom att kisa kunde jag återskapa den mer vildvuxna trädgården. Och träden på baksidan som ledde ner till utsikten mot den vackra sjön. Där Ludvig Svedors, den enda idrottaren bland oss, brukade simma och paddla. Hur fantastiskt måste det inte ha varit för dem att befinna sig bland dessa stora och vänliga människor, så välkomnande och toleranta, skriver hon.
Men Håkan, det här är ju inte bilden vi har av hur vi har mottagit. Alltså för att det här rasistiska Sverige som vi börjar prata om nu, där vi har tagit emot folk på dåligt sätt. Och att vi inte har behandlat flyktingarna. Det pratas ju ganska mycket nu. Man är liksom,
jo, men det där tycker jag också. I det material jag har läst, även i historiker eller personliga biografier som bondister har skrivit, där den här tiden i Sverige finns med, så är det oerhört positivt.
Det är det?
Ja, det är som alltså det är beskrivet som ett, vad det stod det? Det vackraste landet i världen. Och flyktingar som kommer, kvinnor som kommer och de får ju då vara på en förläggning i karantän. Mm. Och så får de kläder och mat. Och vi var galna. Vi gömde maten under sängen och sa vi vill ha mer. Och vi hängde våra kläder ovanför oss. Men sen började kläderna som att de anklagade oss för att vi hade överlevt. Och sånt där. Och så berättade hon om de soldaterna av samma ras som våra plågoandar. Men deras mjuka leenden och så vidare skvallrade för oss att det här var andra, att det här inte var liksom nazisterna då. Mm. Så att det mesta är oerhört positivt, det finns undantag.
Men sen är det väl också en grej som, det är inte så stort och väsentligt kanske, men en del av kontakterna, inte minst med arbetarrörelsen, präglas ju också. Jag skrev ju en liten grej om det här i Svensk Tidskrift också, om din bok. Du tog väl upp lite bland annat det. Att de, alla är ju inte medvetna om att de är judar.
Nej.
Utan ibland så uppfattas de ju som att det är liksom kompisarna från SSU-partiet i Polen. Jag säger inte att det skulle ha ändrat mottagandet, men diskussionen och i tidningsartiklar ibland så beskrivs de ju som att det är liksom vänsterfolk från Polen.
Ja,
att de sen är judar, det är liksom, det försvinner. Ja.
För lite grann tycker jag liksom, när det blev kuppen i Chile
73
och vi i Tyresö tog emot väldigt mycket chilenare, då var ju jag eller min familj aktiv på vänstersidan. Det var ju också vänner med automatik i och med att det var utbildade medvetna människor som flydde från diktaturen i Chile, så de tog sig emot väldigt bra i föreningar och alla ville hjälpa till, så det har väl lite grann med den här känslan. Man har någon slags gemensam grund i idéer.
Ja, det kan nog finnas, men jag skulle nog tänka också för att just den här tiden, det är ju då har ju Sverige vänt, va, efter Stalingrad 43 och så vidare, alltså det är det här att Sverige liksom kan inte längre upprätthålla den position man hade haft under mellankrigstid och de första krigsåren. Jag menar, det var, hur många flyktingar tog Sverige emot under, ja, under mellan 5000 högt räknat liksom.
Det var inte fler.
Nej, och efter Kristallnatten 1938, då alltså novemberpogromen, då kan man läsa liksom, det är inte olikt nu kanske, men man blir förvånad när man läser det i så klartext. Till exempel Musikerförbundet då, de skriver om hur ruskigt den här novemberpogromen är. Därför gäller det nu verkligen att hindra flyktingar från att komma hit.
Jaha, okej. Okay.
För det kommer att komma så många annars.
Ja, okej.
Och så att det var nog en väldigt vanlig hållning liksom, att man skulle hålla fortet så här. Va? Och det ändras ju från 42 då med de norska flyktingarna först och sen 43 med danska flyktingarna. Där sker ju den stora
skiftet. För där är vi lite stolta, det med norska flyktingar. Är vi stolta över att de vita bussarna är man ju stolt över?
Vita båtarna är ju så pass okända, men det är ju liksom det som egentligen i det här sammanhanget är mer centralt. Det kom sommaren 45, och därför då var det ju judiska koncentrationslägerfångar som behövde vård.
Ja.
Men vita bussarna var ju egentligen skandinaver. Det var för skandinaver, sen kom det med judiska flyktingar i alla fall, liksom, eller lägerfångar. Men det var inte det var inte the purpose, utan det var 15 000 sammanlagt då från koncentrationslägen som skulle vara då skandinaver. Men,
Vad hände med det här gänget? Vad är de idag?
Ja, så här,
barn och barnbarn, är de kvar i Sverige?
Det finns en och annan som är kvar, eller det blir ju barnbarn som
är
kvar.
Ja, precis. Ja.
Jag brukar säga det är häftigt att den ortodoxa rabbinen i Stockholms synagoga, han heter Mattias Amster. Jag är lite tveksam om han ens vet att hans farfar var aktiv bondist. Det finns ju många då i Sverige som är, och det har jag stött på i mina webbföredrag och sånt där, sådana som deltar och så berättar de om sin mamma eller något sånt där. Nu sist var det någon från Vetlanda som berättade om att hans mamma kände familjen Perel i Vetlanda. Och Perl, säger jag, det, han finns i mina arkivpapper. Han är väldigt aktiv så här. Men de lämnar sen och drar till Amerika. Det är som den här Ida Rak som jag läste citatet där när hon var tillbaks. Hennes föräldrar, ja, de lämnar också, och det är väl då början på 50-talet.
Varför drar man till USA för?
Ja, eller man drar...
Man vill träffas.
Ja, det, först och främst det, tror jag. Att man vill bryta avsaknaden av jiddisch miljöer. Och de som då drar till New York, till alltså USA då, där så då har Ida Raak, hon har kört runt mig och visat mig det hon kallade världens mest bondisttäta område i början på 50-talet. Amalgamated Housing Cooperatives i Bronx med 2000 familjer. Alla var judar och en stor del av dem var med i bond och de hade skolor och teatrar och allt sånt där. Det heter, deras kulturorganisation heter Arbete Ring i USA, The Workman Circle.
Finns det kvar någonting?
Ja, de finns ju kvar. Alltså Workman Circle finns kvar.
Men inte i Sverige finns någonting?
Nej, det finns det inte. Nej. Men det finns sådana som är släkt med sådana som är släkt med. Liksom. Ja. Mm. Och varför lämnar de Sverige? Ja, dels avsaknaden av judiska sammanhang. Och då är det alltså jiddisch-judiska. De svenska judarna hade ju inte den traditionen.
Nej, vad menar du? Nu fattar jag ingenting.
Nej, men de svenska judarna som hade levt, släkte som hade levt länge i Sverige. De hade ju helt andra rötter.
Aha, okay,
det var ju inte någon jiddisch som låg där. Liksom.
Nej.
De var ju, de flesta var ju alltså religiöst judar.
Ja.
Och hade en helt annan inställning till sionismen än vad Bund hade, som ju i princip avvisade sionismen.
Ja, alltså
det här har ju svängt sen med alltså naturnödvändighet när Israel kommer till och allt sånt
där.
Men det är ju det som man måste komma ihåg, att det är ju grunden för skillnaden, att den ena gruppen drömmer om att komma till Israel, den andra dömer ut Israel som lösning. Det är idiotiskt, det är omöjligt och det är fel.
Så kan man säga.
Ja, men man ska bra komma, sammanfattning, Mats.
Men man ska komma ihåg så här. De äldre svensk-judiska familjerna är ju väldigt integrerade i det svenska samhället och har ofta en hyfsad ekonomisk position och sånt där. Ja. Medan de ortodoxa judarna, de som i Stockholm på St. Paulsgatan, alltså den ortodoxa synagogan här, det är ju fattigjudar på Södermalm.
Men liksom. Den bilden tycker jag är liksom intressant, det här med alltså, våra fördomar. Mm. För att det är ju väldigt många människor som är framgångsrika som har judisk bakgrund.
Ja.
Och tittar man nu i Sverige så är det ju väldigt mycket duktiga. Jag lyssnade på Svante Weiler som nu är ordförande eller leder här SKMA, Svenska kommittén mot antisemitism. Och han var med i något program där de skulle inviga det här judiska museet. Mm. I Stockholm. Och då sa han så här: det finns två folkslag som lyckas i världen, sa han. Jag tänkte, vad säger han? Och då sa han så här: det är det judiska folket och det persiska folket. Och det beror på den här studietraditionen att alla läser och läser och läser. Men då sa han också att det finns sen finns det mycket fattiga judar som inte har, så att, och sen sa han också i det här programmet, vilket var det här program på Sveriges Radio, så att det är inte jag som hittar på det här. Då sa han, sen finns det också vissa folkgrupper, till exempel romer, som inte har studietradition. Men som klarar sig väldigt bra ändå för att de har andra överlevnadsfunktioner. Mm. Men den här studietraditionen som gör att på det här museet flest Nobelpris i världen går till judisk, alltså människor med judisk bakgrund.
Ja, men jag tror att det där med studietradition och läsa
bibliska
texter och så vidare och granska texter och sånt där, det var ju det som, det bidrog ju också till att det fanns ju väldigt många judiska studenter, eller snarare gymnasister, som ville bli studenter i Polen under mellankrigstiden och som ofta blev revolutionärer, där den materiella grunden kanske var det att de kunde inte bli, alltså blev inte insläppta på universiteten och så vidare, därför att det fanns ju den numerus clausus, alltså en klausul över hur många judar, hur stor procent alltså, fick vara judar.
Det fanns
fanns ju i ryska tsardömet också.
Aha.
Och det gjorde, skriver en del forskare, att det skapades ett helt skikt av väldigt bra utbildade egentligen,
och
ungdomar som kunde läsa bra och skriva bra och så vidare, och de vände sig till det här med att organisera proletariatet för att göra revolution.
Okay.
Så att, och där var ju en del av bondisterna.
Ja, för marxismen har ju också väldigt mycket.
Ja.
Och det, jag Marx menar, själv var ju också hade judisk bakgrund.
Han hade judisk bakgrund, fast det var inget han gillade. Liksom.
Nej, men det var ingenting han gillade.
Nej, han tog avstånd från det. Liksom. Okay. Han gillade inte det judiska.
Mats Feld, du är också väldigt engagerad i de här frågorna, för du gillar ju historia. Vad kallas det här? Kontrafaktiskt, vad kallas det?
Ja, om du menar det där med att man även funderar eller skriver romaner eller funderar på seriöst vad som hade kunnat hända om saker hade gått annorlunda.
Ja, precis. Men du har engagerat dig i en speciell organisation.
Jag menar du Sverige-Israel?
Ja.
Jag är vice ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel sedan något år tillbaka. Viss person som heter Lad Aktusson är ordförande i denna organisation.
Just det. Och då, det här som Håkan säger, är också sånt som ni håller på med. Liksom, håller ni på med judisk historia? Håller ni på med, eller jobbar ni med politiska frågor idag i Israel? Vad är syftet med den här föreningen?
Jag delar ju det med Håkan, att jag numera umgås väldigt mycket med judiska personer, med folk som har den kopplingen och kulturen och bakgrunden, men har inte alls någon personlig koppling till det här.
Nej.
På det sättet.
Hur kommer det
sig men jag har ju engagerat mig för den väldigt sneda debatten och att man i tid och otid jagar den judiska staten med blåslampa, samtidigt som andra stater som beter sig otroligt mycket sämre får ingen kritik alls. Så att så fort Israel gör någonting så är det liksom stor skandal, och tyvärr är det ju även så i Sverige att antisemitismen har snarare ökat än minskat på senare tid. När det gäller organisationen så är ju dess huvudsyfte det är ju att försöka medverka till en fredlig lösning i Mellanöstern och en vettig hantering av staten Israel, både internt i Sverige i diskussioner och debatt och politik, och att dra vårt strå till stacken till att man ska kunna få ett lugnt läge där nere. Men precis, alltså vi har ju många framförallt av våra regionala organisationer ute i landet, vi har 18 stycken förbund i olika delar av Sverige, är ju väldigt engagerade i minnesdagar och sådana där saker. Men precis, alltså huvudfokus för oss, det är ju det politiska, att få en vettig debatt om Israel och Mellanöstern och få en sansad diskussion som i förlängningen kan leda till att man får lugn och ro där nere och inte behöver lägga halva budgeten på försvar.
Men alltså, Adaktusson är ju också politiker. Han sitter väl i parlamentet, va?
Nej, han sitter numera i riksdagen.
Ja, för Kristdemokraterna.
Yes,
ja. Så att hans fokus är också politik.
Ja, men precis. Ja. Men det blir ju så... Ja, alltså, vi har diskuterat det här. En del tycker vi ska fokusera mer på politik och mindre på kultur. Men å andra sidan så är det ju så uppenbart att det är ju så kopplat till vartannat.
Ja.
Plus att många av dem som är engagerade i organisationen är ju antingen är de judar eller så har de ett stort intresse för det här, även det religiösa, kulturella och traditionella.
I och med att idag så pratar vi, alltså jag tycker att liksom Hitler, nazism, rasism, fascism, och liksom det låter ju, i den dagliga politiska debatten så låter det ungefär som att ett parti kommer snart sätta upp koncentrationsläger i Sverige. Vi är tillbaka till 30-talet, vi gör helt en referens till 30-talet. Då tänkte jag så här med Håkan, det här som du säger, liksom, var det, hur antisemitiskt var det för de här som kom hit? Kände de av någon antisemitism i Sverige? På 40-talet, fattar vi då?
Ja, det här är efter 45 då.
Efter 45.
Paul Ahlberg skriver, han får nämligen skrivelser från Bonn centralt, eller centralt i Paris då, den europeiska ledningen, och så får han frågor så här liksom om att ja, men nu måste ju kartlägga antisemitismen i Sverige och de antisemitiska attackerna mot våra kamrater. Han säger, vi kan inte kartlägga något som inte finns, säger Paul Ahlberg. Och det här är ju då 46-47. Men efterhand så kan han åtminstone i en viss mån i början på 50-talet skriva om det. Bland annat så är det han, vad heter han, Engdahl, Per Engdahls Nysvenska rörelsen, som håller en stor konferens faktiskt i, jag tror det är Göteborg eller Malmö, men med representanter för forna nazistpartier i Europa och den fascistiska rörelsen, och de har kommit hit under sådär falsk pretext liksom, eller det. Men de håller alltså en stor konferens där och till och med ett stort utomhusmöte, det är början på 50-talet, och han får fråga, ja men vad skriver svensk press om det här? Ingenting, säger Ahlberg. Och det kan vara det att de inte vill... Ahlberg tänker att det kan vara det att de inte vill liksom popularisera det här.
Nej.
Utan man håller tyst om det istället. Så att det är klart att det fanns. Men jag skulle säga att det är ingenting som liksom präglar bondisternas skildringar av Sverige.
Nej, för att om vi nu, jag tänkte gå tillbaka till Mats nu, och just om antisemitism, i och med att jag då är uppfödd i någon slags vänster kontext, så var ju, när jag växte upp så var det två länder man skulle åka till. Antingen skulle man åka till Kuba, för att kolla den fantastiska stället där. Eller så ska man åka till Israel och kolla på kibbutzerna. För det var liksom de två föregångsländerna när jag var tonåring. Så alla mina vänsterkillar, liksom om vi skulle önska att resa, då skulle man åka till de här två paradisen. Och när min far fick, när han fyllde 50, då åkte vi allihopa till Israel. För att Israel är det här landet som vi var intresserade av.
Progressivt.
Och så är antisemitism, när det har kommit in, det kom ganska i mitt huvud, liksom, jag som ändå umgås med folk med alla de här efternamnen. Ja. Ibland har jag fattat, ja, men okej, de firar inte jul. Hon firar inte jul. Ja, just det. Ja. Så att jag har ju aldrig någonsin, under hela min uppväxt, framförallt då i Tyresö, där vi kom från hela Sverige, Vi hade ju ingen koll på, folk hade, vi hade några från Jugoslavien, då fattar man, ja, några från Italien, några greker i skolan. Men annars så brydde man sig inte så mycket om det. Och de som hade judiskt påbrå, de hette just Rosenberg eller, jag visste inte, familjen Taikon kände vi till, liksom, att det var annorlunda. Mm. Men vi kände, så att när, nu när det kommer så här, antisemitismen ökar i Sverige, först när den kom så tänkte jag, det är inte sant, tänkte jag. Men nu har man ju varit lite tydlig, vilka grupper är det som egentligen, alltså, göder antisemitism i Sverige, skulle du säga, Mats?
Ja, alltså det har ju blivit en väldigt tydlig koppling till Mellanösternkonflikten.
Ja.
Och att människor som inte fanns här för 30-40 år sedan tar med sig en antisemitism som de har fått lära sig i statliga skolor i Mellanöstern.
Ja.
Och tagit med sig det. Sen fanns det ju för sig, jag menar, det skrevs ju liksom böcker om den judiska frågan på 30-talet av högst sansade personer. För det uppfattades som en liksom naturlig diskussion på samma sätt som skörden eller ska det regna imorgon och hur är det med jordbrukspolitiken. Men annars har ju Håkan rätt i att det var nog inte speciellt mycket efter kriget. Men nej, det har blivit en väldigt tydlig backlash, det är inte minst i områden som Skåne där man kan hålla möten på torget och önska judarna till helvetet. Och det, ja, men, är liksom, och sen, och många sen, som tycker det är okej.
Och sen var det också så att, förutom att man liksom, som, nu tittar jag på Håkan som också är vänstermänniska, eller hur? Jag tycker man ska tala om vad man står så att man fattar vilka värderingar man har i botten. Men jag tänkte så här, alltså, vad ska man säga så här, solidaritet med Chiles folk, solidaritet med Sydafrika, solidaritet med Palestina. Så Palestinafrågan var stor också. Så att egentligen var det ju inte antijudiskt. Det var, hur ska vi förklara den här? För nu är antisemitism en
fråga, ja.
En stor fråga i Sverige som vi knappt har pratat om.
Nej, och som, alltså, jag skulle säga så här, jag bara försöker tänka, det var ju roligt du sa om kibbutzer och sånt. Alltså, jag hade två på min vägg som pojk, i mitt pojkrum, då hade jag två idoler på liksom som affischer där. Det var Che Guevara och det var Moshe Dayan. Det var liksom mina,
det var mina. Vilket år är du född?
Jag är född 51.
Jag är född 57, men okej, det var den tiden.
Det var liksom mina idoler. Och just det att Israel man måste ju komma ihåg att Israel från början var ju ett vänsterprojekt.
Ja.
Det första som erkänner Israel är Sovjetunionen. Ja. Frivilliga från Polen, vapen från Tjeckien till det som för palestinierna var katastrofen av Nakba, medan då det som för då israelerna var frihetskriget liksom. Och det är ju där också, för att återknyta till det tidigare, det är där som Bond förstås då från 48, då börjar det vittra verkligen. De spillror som har försökt återknyta sig, för här blir de ju väldigt oeniga om hur man ska ställa sig till den nya israeliska staten. Men en majoritet är fortfarande motståndare till det och alltid varit.
Och hur tänkte de att de skulle vara integrerade i olika samhällen med behålla sin kultur?
Ja,
och,
exakt, ja, precis, ja, så. Det var liksom judarna är ett världsfolk.
Ja, exakt.
Så och så är många av mina judiska vänner tänker så nu med. Liksom. Ja. De tycker inte att Israel representerar dem. Liksom.
Nej.
Men för jag tänker på det här att jag tror att vänstern på 50- och 60-talet och den var ju ofta väldigt pro-Israel.
Ja,
och därför att de arabiska regimerna, de framställdes ju som feodala, reaktionära, bakåtsträvande, hatfyllda och så vidare. Stormuftin av Jerusalem, han hade ju stött Hitler och sådana där saker. Så att, och det här är ju fram till sexdagarskriget 1967. Då börjar det ju förändras. Så det är ju också den nya palestinska rörelsen växer fram. Den som sluter allianser med anti-apartheid-rörelsen och alla olika antiimperialistiska rörelser.
De svenska socialdemokratiska politikerna i Sverige spelar ju en stor roll i Mellanöstern. Det var väl Sten Andersson och andra som åkte dit och var liksom Palestina-vänner. Vi var ju stolta över att vi hjälpte till med fredsförhandlingar. Man trodde ju på massa olika fredsuppgörelser att Sverige kunde vara med och hjälpa till att lösa mer. Vi har ju haft lite stora idéer om oss själva som det här folket som gör gott överallt i hela världen.
Jag tänkte på, det kom ju ut då, jag tror det 68 eller 69, Staffan Bäckmans bok Palestina och Israel. Och den är ju då ta ställning för palestinierna och den är på gott och ont så kan man säga dekonstruerar den positiva Israelbilden. Men på framsidan på den boken, då är det en ortodox jude som står och låter putsa sina skor av en krökt palestinier som putsar den här judens skor. Och det där var ju då många, alltså med judisk bakgrund, då säga, men gud, det var ju här precis 30-talet, det är ju så här såg bilderna ut då liksom. Mm, mm. Och det lustiga, höll jag på att säga, var att min farmor och farfar, jag sa det här att du frågade om jag hade judisk bakgrund, jag sa tvärtom, alltså farmor och farfar var ju väldigt antijudiska. Så det var ju liksom en väldigt sån här problematik när jag växte upp, liksom. Min pappa var inte det, han jobbade för Judiska museet, gjorde reklam för dem och sån här. Så det var en jävla konstig sak att mina underbara farföräldrar, som verkligen var min fasta punkt i livet.
Liksom. Vilket år pratar vi om då?
Nu pratar vi om 50-talet.
50-talet, ja.
Och tidigt 60-tal. Mm. Att de var så jävla antijudiska. Och då tänkte jag just vid något tillfälle med farmor liksom, som sa att nej, men det var helt fel. Det var inte judarna som var tvungna att gå ner i rännstenen. Det var de tyska barnen som var tvungna att gå ner i rännstenen när de mötte en jude. Mm. Så att det var liksom ungefär samma bild som fast på det, Staffan Bäckmans bok Första sidan. Ja. Och sen kom ju allt det här då med Hillersbergs teckningar och så vidare. Mm. Och jag skulle nog säga att väldigt många vänstermänniskor kände inte igen antisemitiska teckningar.
Nej, absolut
inte. Alltså hela bildgalleriet.
Och de bilderna som jag växte upp med, det var ju antikapitalism. Så alltså, man var emot kapitalismen.
Ja.
Man var emot Kissinger.
Ja, alltså, som bombade Vietnam.
Ja, liksom. Exakt. Och om att han var jude hade jag ingen aning om. Att han hade en stor näsa tänkte jag inte heller på. Så att jag var ju blind för det här. Därför att det var ju mot USAs krig i Indokina, mot bla bla bla. Så att beroende på vilken bild man fick. Och det här är det som är problemet när man är ung. Nu idag är jag ju politiskt deprimerad. För nu är allting inte alls blått och rött och svart och vitt och enkelt att ta reda på. Utan jag känner att det är svårt. Det är tur att Mats är så ihärdig i sin uppfattning rätt och fel. Eller hur, Mats?
Nej, men det är ju helt riktigt som du säger. Det är, liksom det är ju det här stora sammanhanget som Håkan var inne på. Att det har liksom blivit den antikapitalistiska kampen. Och så har Israel blivit en del av detta.
Ja, det är exakt.
Och då har man kopplat tillbaka till de här delvis antisemitiska bilden av att det är kapitalister. Och man glömmer liksom att
globalister
det finns,
heter det idag också.
Ja, ja, man glömmer att det finns taxichaufförer och arbetslösa och folk som jobbar på och heter det, städar sjukhus även i Israel. Mm. Men visst är och sen är det ju tyvärr då att, liksom att mediebilden i Sverige är ju en av de mest antisemitiska eller antijudisraeliska.
Om
man nu ska blanda ihop det här.
Ja, men är inte det?
Jo, men det är också en viktig grej naturligtvis att för det finns ju naturligtvis en tendens också i en del judiska grupper att liksom man får inte säga någonting styggt om någon.
Nej,
och så
exakt.
Kan det naturligtvis inte vara. Men det är ju samtidigt uppenbart att många gånger när man... Och det, är liksom det som är det viktiga är ju liksom, om du har Israel, demokrati, utsatt för jättemycket hot, måste försvara sig. Man får säga vad man vill, man får vara HBTQ och så vidare och så vidare. Att det som är intressant är ju liksom hur beskrivs denna stat jämfört med andra länder. Både sådana som är likadana och sådana som är otroligt mycket värre. Om du tittar på media i Sverige så vi skriver massor med om det, kilometervis text och prat om brott och dumheter som Israel ställer till med. Men de här diktaturerna som mördar folk varenda dag i Syrien och alla länder runt omkring, det är liksom inte intressant.
Nej.
Det spelar ingen roll. Och visst, man kan ju hävda då att man kan ställa krav på en demokrati, men inte på grannländerna på samma sätt. Det är förvisso sant, men den här skillnaden blir liksom helt orimlig.
Men det är ju samma hatkärlek vi har till USA egentligen. Där vi ifrågasätter USAs agerande hela tiden. Och ändå så är det den stat vi ser upp till. Liksom. Så att vi har ju väldigt kluvet sätt att se på olika länder.
Jo, och sen är det ju också så att, ja, det fanns ju den berättelse från en SVT-journalist ganska nyligen där han skulle, de hade ett projekt som skulle ge en balanserad bild av Mellanösternkonflikten för att visa liksom hur man kan vinkla saker. Och då var det liksom helt okej att visa den här pro-palestinska varianten. Men om man sen då vände på den och gjorde den pro-israelisk, då blev det otroligt känsligt. Då blev alla chefer jättenervösa. För att alla på SVT vet ju att Israel är kräk. Det är liksom, det måste man tycka, annars får man inte vara med i gänget. Eller så får man hålla tyst. Det finns undantag, men det är ju väldigt mycket liksom, en åsikt gäller. Och det där är ju inte bra. Och just liksom den, men det är intressant du nämner USA, för det är ju samma sak med USA. Att dels kan man tycka att bilden är väldigt skev och konstig. Men man kan också tycka att bevakningen är helt sinnessjukt stor.
Ja,
och det är ju samma sak med Israel. Men detta lilla land, att det liksom blir helsidor och halvsidor på det sätt som det blir jämfört med alla andra problem som finns i världen. Det är också helt orimligt.
Då ska jag som jobbat på SVT i 24 år säga, ibland finns det lata journalister också. Det finns väldigt stora nyhets... Det är väldigt lätt. Man får alla sina nyheter från vissa nyhetsbyråer.
Ja, men så är det också.
Så att Trump drog. Så att varje morgon läsa 5 grejer om Trump. Och sen kom pandemin. Nu är det bara pandemin. Nu finns det ingen Trump, ingen Biden heller. Nej. Så att vi har ju en väldigt enkel, förenklad sätt att förmedla nyheter. Det är inte så att de är grävande journalister som åker dit. Då och då gör de reportage. Men annars så sitter de ju bara och återskriver.
Ja, men så är det, så är det. Och det är ju en del av förklaringen såklart att både USA-bevakningen och även Israel-bevakningen att en hel del är ju att man precis man plockar in och gör om saker.
Ja.
Och man skriver tyska tidningar och amerikanska tidningar så här, men det är klart att vi skriver ungefär likadant. Mm. För vi har inte resurser att lägga en helt egen bild på detta.
Den här diskussionen ska jag kunna hålla på vid 3 timmar till faktiskt.
Ja, det tycker jag.
Ja, det här tycker jag är, och det som är svårt med det här att det är, man är tvungen att problematisera. Alltså det är inte svart och vitt.
Nej, vi skulle behövt en flanellograf också.
Alltså snacka om att 60-talet var bra. Då var det ordning och reda. Då visste man, vi döpte våra katter, bara så ni vet. Den ena fick heta Mao efter Mao Zedong. Den andra fick heta Ho Chi efter Ho Chi Minh. Så på, snacka om konstigt. Nu säger jag det på radion. Men det var den värld jag växte upp i. Att vilka som var goda, vilka som var onda. Och nu när jag fattar vad det är. Så hur kunde vi döpa våra katter efter diktatorer?
Ja, det undrar jag också.
Ja, jag vet. Men det handlar ju om liksom de här bilderna. Idag är det mycket mer komplext. Vi kan läsa mycket mer. Alltså vi hade inte så mycket information. Alltså det kan man ju inte,
Nej, men det var ju skillnad på det sättet.
Ja.
Det var lika komplext då i verkligheten.
Ja, men informationen var mycket enkelspårig. Ja. Det var svart och vitt, blått och rött.
Ja.
Så att vi kan väl fortsätta de här intressanta diskussionerna. Nu är vi ute på sån här, tycker jag. Det är skönt att vi har en riktig historiker med oss här. Håkan, eller hur?
Ja, jo, det är ofta skönt.
Ja, det är skönt. Därför att de här frågorna är inte lätta. För du vill egentligen diskutera också det här med kommunism och fascism och nazism. Det kanske vi kan göra ett annat program.
Ja, alltså det anknyter lite till den här diskussionen vi har haft om stämningen i vårt fullmäktige. Och de som har synpunkter är många berättigade på att oavsett vad man tycker i sak så har det varit ett sammanhang där diskussionen har gått över styr ett antal gånger.
Tack så mycket Mats Fält som varit kommunalråd här i många år och fortfarande är politiskt aktiv i Moderaterna och då vice ordförande i vad då?
Beredningen för integration och demokrati.
Och då aktiv i den här, vad heter den då?
Ja, jag är vice ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel.
Ja, och Håkan Blomqvist som är vad då?
Historiker knuten till Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, formellt pensionär, det har inte ändrat någonting.
Nej, och brukar vara här i Tyresö på våren och prata om historia och vara med och arrangera det. Och jag hörde även på din son som var historiker.
Japp.
Jag kommer inte ihåg den föreläsningen. Vad handlade den om?
Det var om integration av krigsfångar under stora nordiska kriget 1900-1921.
Alltså det här var så intressant. Ja, Mats, vill du säga någonting?
Jo, jag tänkte, den grej vi har glömt egentligen är väl att du anknöt ju till det i början. Alltså historiedagen, det har ju då skjutits upp i ett och ett halvt år nu ungefär. Och Håkan och jag har ju en förhoppning om att återuppta denna verksamhet som för övrigt också bedrivs i nära samverkan med Nordiska museet som ju är värd på slottet.
Ja.
Och Tyresö kommun har ju då framförallt i början varit av och till varit mer eller mindre engagerad, men det är ju en av arrangörerna. Vi har en liten förhoppning om att kanske i juleljusens sken kunna ha någonting i november, men det är inte alls givet.
Alltså sommaren är smittspridningen sämst. Alltså det verkar augusti, då trodde den var över. Kan ni inte ha augusti så blir det inga var det vitsipp eller vad var det för
blommor? Då är inga gullvivor.
Gullvivor, men då kanske det är några andra fina blommor som blommar.
Det är bara nypon.
Då tittar vi på nyponen. Ja. Tack så mycket för att ni kom hit och berättade om detta intressanta ämne som vi fortsätter diskutera i Sverige. Jag som har försökt att hålla ordning och också haft massa egna åsikter, heter Ann Sandin Lindgren när jag lyssnar på Radio Tyresö 91,4.